Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Vi är tillbaka. Det är en ny vecka. Idag är det onsdagen den 7 april. Jag heter Mårten Söderström och det här är Fighterpodden. På distans fortfarande i Sverige sitter Simon Kölle i Stockholm. Tjena, tjena.
Ja, men tjena. Fick jag börja idag. Var trevligt.
Ja, det är så det. Sen är det damerna. Elin Blad, tjena.
Hej, Mårten.
Och så alltid sist i syd.
Nej.
Längst ner, precis. Tjena, tjena.
Har ni fått vår i Skåne? Ja, det har ni fått såklart.
Jo då, det är sol just nu så att det är riktigt gött. 9-10 grader, så jag klagar inte.
Det här är ju podden för dig som älskar kampsport där vi betar av varje vecka det vi tycker är aktuellt inom kampsport. Idag ska vi prata bland annat om att David Bjelkheden går i pension. Vi ska prata om Bellator-galan. Vi ska prata om UFC, Amir Albasi, Carl Albrektsson och mycket mer i dagens Fighterpodden. Ska vi starta då med att David Bjelkheden går i pension? Det är ju en absolut pionjär inom svensk MMA. Jag vänder mig först till dig faktiskt, Simon. Vad tänker du?
Alltså David är verkligen en pionjär skulle jag vilja säga. Och framförallt att han får inte riktigt cred för det tycker jag. Alltså han gick i sin första proffsmatch i MMA 2001. Mot faktiskt Arben Latifi, alltså Ilis storebror. Det är ganska fastigt, men Arben är ju ett legit svartbälte och var det väldigt tidigt. Och vann över David där som primärt började som på Hilti i Stockholm och som grappler. Och var ju riktigt duktig grappler och fick svartbälte också tidigt. The Brazilian Swede som man kallas och sådär. Och sen så räddade han upp ett antal segrar i Finland framförallt. Det var väl där jag fick upp ögonen på David någon gång. Såg hans tidiga match. Det var ju inte så jättelätt att se. Nu pratar vi alltså 2003 någonstans. Och sådär. Han räddade upp ett antal segrar där. Och tills han till slut mötte Ryoto Sakurai som han förlorade mot 2004. Och vid det här, alltså, sen blev han faktiskt rankad nummer 1 i Europa. Det är också inte så många som känner till. Men han var högt rankad liksom.
Men får jag bara komma in där? Vi pratade alltså, det är 17 år sedan 2004. Filip?
Ja, jag var ungefär inskolad på dagis vid den tidpunkten. Kan
jag,
säga.
Jag har faktiskt sett ett minne just från David Bjelkheden. När det här måste vara typ 2008, 2009, någonstans där började ju jag med MMA och jag började också skriva och göra intervjuer och grejer och gjorde det för en av de stora MMA-sidorna. Och en av de saker de gjorde var att de skickade mig som typ flygande reporter till SM i Submission Wrestling, något av de här rollen, uppe i Uppsala var det om jag kommer ihåg rätt. Och då minns jag att David Bjelkheden tävlade och så ville jag intervjua honom och han sa tvärt nej. För han ville inte bli associerad med den här sajten som jag skulle intervjua honom för. Och jag var lite förvirrad för jag hade ju ingen beef med honom personligen. Men när han fick veta vilken sajt jag var ifrån, det var han ville inte prata med mig. Så jag fick aldrig göra den intervjun, tyvärr. Mm. Det är lite synd.
Ja, nej, men alltså David var ju med, så han var ju också med på den sidan. Han var ju väldigt involverad i Fight Play och så som var den största sidan länge. Sen även om de inte gick ut och sa att de var den största, för de var de som förde in bloggar bland annat och sånt. Och Davids blogg var ju väldigt populär. Där kunde man verkligen gå in och man glömmer det lite grann nu. Sen var ju Reza Madadis blogg där också extremt populär. Men man glömmer det lite grann idag. Det är sån bra inblick. Man kan följa alla fighters och se inför UFC-galor och allting. Men David var en av de första som verkligen släppte in liksom gemene man, om man säger så, in i fightingen. Men sen, alltså, Davids karriär, jag behöver inte dra hela karriären, för det kanske ni har koll på, men liksom, han hade såklart sina ups and downs, men han var den första svensken i Pride. Han var den näst första svensken, det var typ nästan samtidigt som Per Eklund, han kom in i UFC, så han var liksom pionjär där. Och det var väldigt, väldigt svårt då att komma in både Pride och i UFC, ska jag säga, vid det laget. Och han gick in och mötte Diego Sanchez, som hade åkt på sin, jag tror att det var hans första förlust. Och så skulle möta en liksom revanschsugen Diego Sanchez på extremt kort varsel. Och förlorade den matchen då. Och sen så vann han en i UFC. Och förlorade sin tredje mot Mark Bocek med bara 3 sekunder kvar i första ronden. Det var världens otur där. Sen återvände han, vann ett antal matcher, förlorade några, och sen så hade han en lång, lång win streak i Superior Challenge, typ 9 vinster, innan han till slut tappade motivationen mer och mer, ska man väl säga. Han åkte på sin sista match, blev ju den mot Pietella, som egentligen faktiskt innan han viklas, men som chockade hela världen och vann över David Bjelkeden, som blev nästintill knockad i första ronden, men sen kom han tillbaka.
Men du har ju också kommenterat många matcher med David Bjelkeden, Simon. Jag tänkte, ja, hör på det här klippet ifrån Superior Challenge 2014.
Hård ground and pound. Florent grinar illa. Han grinar väldigt illa.
David armbågar. Till halvgard igen. Nu gick jag på sin inbåg.
Det kan vara snyggt.
Där var du i ditt esse, Simon Kölle. Ska vi säga, kan du förklara för de som inte såg det här nu, Simon, vad var det som hände egentligen?
Ja, men alltså, David kanske behövde ett avslut där lite grann, kände vi ganska många, och han hade flera vinster där i rad. Dominerade Florent Bettrangel hela matchen, och liksom hade gått på något form av lås i slutet av någon tidigare rond, men det var bara sekunder kvar av matchen, och så går han på en heel hook och vinner där. Och det var ju bara sådär, jag vet inte vad som hände, men alltså, jag saknar så jävla mycket när jag hör det här, och så här, och att kommentera med Omar Buish nu. Ja. Önskar jag att kommentera även med dig, Mårten. Ja. Måste jag säga, det tycker jag också är skitroligt, men Omar, alltså, det är ju någonting speciellt, och det är så synd att han inte kommenterar. Skulle verkligen vilja att Omar, mycket viktigare än att jag kommenterar faktiskt. Mm. Vissa tror nog att jag är bitter för att jag inte kommenterar UFC-galorna, men jag skulle vilja ha Omar framförallt. Det måste jag säga. Det skulle vara skicka.
Fina minnen.
Tillbaka till David.
Ja, men vi säger väl hatten av, och vi tackar för den här resan so far, David Bjelkeden. Vi ska såklart prata om UFC som är i helgen i Las Vegas. Men innan vi pratar om själva matcherna, så är det faktiskt så att det är ju första gången nu som de byter kläder till Venom. Eller hur, Elin?
Ja, precis. Vi har ju snackat lite om det innan. Och jag tänkte att vi ska titta lite tillsammans på några grejer här. Nu ser ju ni min skärm, det gör ju inte poddlyssnarna, men vi börjar med någonting enkelt och tittar lite på bara de här bilderna. Mm. Filip, du nämnde lite tidigare att du tycker det här är rätt töntigt eller fult.
Jag tyckte det var rätt gräsligt, alltså rent, jag gillar inte alls.
Det är ju inga snygga kläder, det är ju inte snyggt.
Själva de här mönsterna.
Nu är vi inne och tittar på UFCs Instagram, där de har lagt upp lite poserande bilder på hur det ser ut där. Men jag känner att jag måste sätta det här i perspektiv. För det här, nu är det ju 6 år sedan Reebok kom in med sina nya kläder. Och jag såg en bild i flödet häromdagen på hur det såg ut när de lanserade sina. Så jag visar er den bilden nu. Och det är ett gäng som står här. Det är Rory McDonald, Alexander Gustafsson, Conor McGregor med flera som ser skitsura, skitdeppiga Power Rangers ser det ut som.
Det är alltså väldigt färgglada färger, kan man säga då, på vita shorts och vit t-shirt. Alltså det där var inte
alltså
snyggt.
Det jag vill säga är att vi kanske, om man jämför det här Reebok som en utgångspunkt, och så jämför man det som har kommit från Venom nu, skulle jag säga att det här har mycket bättre potential framåt.
Fattar. Ja, men jag förstår det. Det är svårt för dig som nu lyssnar på detta att förstå, men gå in på UFCs Instagram så kan ni faktiskt se då Venoms nya kollektion, och så kan du väl söka tillbaka på Reebok 6 år tillbaka när de introducerades på till UFC. Alltså det var helt rätt, Elin. Det är faktiskt ganska snygga kläder nu, måste jag säga.
Det finns ett konto som heter MMA History Today som jag följer. Det kan man kika på, för där ligger de här gamla bilderna uppe. Mm. Och de har ju också lagt upp en promo-video som jag bara spelar lite kort här. För det jag tycker är lite kul som man ändå kan se här, så bara för att beskriva vad som händer i den här promo-videon, för de pratar ju liksom om Inspired by the Journey, och det är ju jättemånga fighter som har använt Venom tidigare. Så här är bilder liksom på Jose Aldo, på Chuck Liddell och massa gamla stora champs. Och jag tror att det här är så smart, för de spelar liksom på nostalgin när man såg Cain Velasquez komma in i sin Venom gear. Mm. Så det var ju många som saknade det här, som saknade att det var liksom fighters riktiga kläder. Mm. Inte bara...
Att det är lite trovärdighet, det är ju det handlar om. Det
ja, men precis. Så jag måste ändå säga att jag kanske inte heller tyckte att kläderna var så jävla snygga när jag såg dem första gången. Mm. Men sen såg jag promovideon, blev lite taggad. Och sen fick jag den här tillbakablicken på hur Reebok-kläderna egentligen såg ut när de kom och tänkte bara, okej, det kanske blir bra ändå.
Ja, men snygg spaning, Evin.
Ja, så det är modetema i Fighterpodden, kanske lite off topic. Men jag ville ändå höra liksom vad ni tänkte när ni såg den jämförelsen.
Ja.
Ja, alltså det blev ju tydligt när man såg de båda ursprungsoutfitsen. Men jag tänker ändå att Reebok gjorde en rätt bra resa under tiden, de här 6 åren, att de blev bättre och bättre. De här sista tycker jag faktiskt var riktigt snygga, både skor och kläder. Men sen tänker jag också, det med Venom, jag vet inte, det PR-maskineriet som Reebok hade när de blev officiellt, man såg DeMarler och andra storstjärnor. Nu var det liksom Brian Ortega och var det mer Aljamain Sterling. Jag tycker inte alls de har slagit alls lika mycket på stora trumman ur sig med det här. Så det känns kanske som att det är kanske inte en lika långsiktig satsning, jag vet inte, men jag tycker inte jag får samma genomslag hos mig i alla fall.
Vad säger du, Simon?
Jag vet inte, jag tänker att alla kommer ju bära de där kläderna ändå, så att det går ju att göra sig, och bränner man då alla de tyngsta direkt i början så kanske de är brända, jag vet. Alltså UFC är rätt smarta till att börja med, så och de har lärt sig väldigt mycket PR genom årens lopp liksom. Så att jag tror nog att det kommer att trummas ut, men det kan ligga någonting i det du säger faktiskt, Filip. Det är svårt att veta.
Om vi då tar oss till galan så kommer jag alltså få se Kevin Holland bland annat och Marvin Vettori i de här Venom-kläderna. Där har vi ju huvudkortet i helgens gala. Vad säger du, Simon?
Alltså coolt. Kevin Holland kliver in igen. Kort varsel. Darren Till skulle ju egentligen mött Marvin Vettori som bara vinner och vinner. Han är svår liksom. Det var jättesvårt för Israel Adesanya att vinna med nöden öppen mot Marvin Vettori. Men det är klart att det har varit mycket roligare att sätta Darren Till, tycker jag, mot Marvin. Men Kevin Holland, och det blir ju verkligen struligt, eller hur, Filip, om Kevin Holland skulle vinna den matchen. Det står varandra liksom hela
tiden. Får man säga. Ja, men jag tror Kevin Holland är väl mycket, det är väl hans andra main event på så kort tid i hela karriären. Så att det är väl ett sätt för han att tjäna pengar, och han vill ha roligt som han sa sist. Men mot Vettori tror jag inte han har en suck alltså, för jag tycker Vettori blir bättre för varje gång jag ser honom. Och han var ju faktiskt till och med, han var ju bettingfavorit mot Jack Hermansson. Gick sägande så den matchen. Sen tror jag till och med att han var bettingfavorit mot Darren Till, Vettori. Så att han är ju ett stort namn numera.
Har man kört så bra mot champen, då är det klart att liksom, han är väldigt knepig och har riktigt bra nedtagningsförsvar. Det är liksom en väldigt stabil. Sen vet jag inte om han skulle bli champ, om han skulle vara så fruktansvärt rolig heller. Alltså så här, så det är väl det. Men det är en riktigt hårt arbetande liksom, så här, fighter som ligger topp 5 och antagligen kommer ligga topp 5 väldigt länge, känns det som. Svår kille.
Vad tänker du, Elin?
Alltså jag ska erkänna att jag inte har jättebra koll varken på Kevin Holland eller Vettori. Jag har inte sett så mycket av dem, känner jag. För mig kommer det bara bli intressant att se. För det, som det låter, så är ju det här verkligen att sätta i toppen på divisionen, så att säga.
Jag hade en uppfattning först om att Vettori slår väldigt hårt och sådär, bra sparka. Men sen, nu när Collins record har han faktiskt bara två avslut liksom, som är TKOs då, som inte är submissions, där han har 9 stycken. Så att han är nog, man underskattar nog hans markgame en del, har jag nog gjort i alla fall. Han är riktigt bra där.
Alltså, alla tre sista matcher på det här kortet är skitbra, till att börja med. Alltså, och den co-main är väl den som verkligen, alltså, sticker ut lite extra mycket. Men alltså, sov inte på den här andra också med Kyle Dukakis. Men vet du, Arnold Allend, 16-1 record, är grym. Alltså, fantastisk fighter på alla sätt och vis. Och Sadiq Yusuf, som har 11-1 record, är också sådär grym. Alltså, det är verkligen så här. De är båda runt, rankade runt 10 och kan kliva in topp 10 rätt snart och har en stor, alltså stor framtid framför sig. Eller vad säger du, Filip?
Ja, så alltså det är ju fjärdeviktens absolut två största talanger, tycker jag. Yusuf har ju haft lite kortare resa i UFC, medans han har haft en lång resa online och vunnit en massa matcher. Gått lång vinststreak, så att första med den så kommer in på topp 10 och sen kan man även topp 5, så att det är ju den som vinner här kommer in på topp 10, tänker jag, alldeles strax och får större match på framtiden.
Men det är, alltså, jag håller med dig Filip, det är väldigt mycket, så Arnold Allen, alltså jag tror att det är 6 raka segrar nu i UFC och som sagt 16-1 i rekord. Alltså det är någonting väldigt speciellt med allmänt, nu är ingen av de här obesegrade där, men tredje sista matchen är väldigt cool. Det är ju Aliaskab Kizriev som möter Kyle Dawkus. Det är ju det är svåra namn att uttala, men matchen tror jag kommer bli desto bättre. Alltså, Aliaskab har 13-0 i rekord och Dawkus har 10-1. Det är liksom, alltså det avslutar också. Det blir väldigt spännande generellt. Men en sak som jag ändå vill säga, det här är lite grann en sån här så kallad övergång. Och det är att, alltså, fjärdevikten som Arnold Allend och Sadiq Yusuf är så pass grymma. Du säger att de är de största talangerna. Det var ju en väldigt intressant fjärdeviktsmatch i Bellator nyligen. Kan vi inte snart prata om den?
Jag tänker att vi går till Bellator nu.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
För det var ju en Bellator-gala under påsken, Bellator 255, och den har du uppfattningar kring, Simon.
Ja, framförallt huvudmatchen, det är väl den vi ska prata om egentligen. Även om vi hade ännu en till Nurmagomedov som gick på det kortet, som är obesegrad för även efter den matchen, Usman Nurmagomedov. Men, alltså, det är framförallt huvudmatchen, och det är Patricio Pitbull som återigen slog Emmanuel Sanchez, och nu kommer han ju gå upp och gå final. De har ju kört en liksom turneringsgrej där, och nu kommer han gå final. Och jag menar, jag frågar mig bara, nu vet jag att väldigt få har sett den här matchen säkert, men jag, alltså, Patricio Pitbull, jag menar, han slog Michael Chandler alltså avslutade honom i rond 1. Och jag menar, Michael Chandler hypad, skulle kanske kliva in, ni vet, och gå titelmatch och allting i UFC. Hur bra är Patricio Pitbull? Alltså, han är wrecking machine, verkligen. Jag vill se honom i UFC.
Jag har inte sett den här galan. Elin har inte heller sett galan, eller hur? Nej. Har du sett galan, Filip?
Jag såg inte den. Det är som boxningen. Det här är svårt att se i Bellator. Det är inte bra att gå in på någon. Ja,
men alltså, han mötte Emmanuel Sanchez för andra gången. Vann på en guillotine i första ronden. Och jag menar, innan det hade han ett avslut på en höger. Och han slog Michael Chandler efter en minut. Jag menar, på slag. Alltså, det här är en riktigt, riktigt läskigt bra fighter. 31-4 i rekord. Och han ser bara bättre och bättre ut. Så att jag vet inte det. Men ja, det är lite spännande så. Men det är ju det är så knepigt. Alltså, jag såg att Bellator skickade ut någonting, så här pressmeddelande om att de hade fått flera kanaler de skulle visa. Men det var inte Norden. Så att...
ja, det är svårt att se Bellator. Och i helgen skulle jag vilja se Bellator, för att då är det ju en rematch mellan Ryan Bader och Lyoto Machida. Och det är alltså en rematch från 2012. Wow. Har ni några tankar där, hörni?
Alltså, Ryan Bader är bra. Som fan, han har fortsatt vara bra. Lyoto Machida, not so good. Det är väl det jag säger om det.
Ja, det kan jag rätt kortfattat väl tänka samma sak där. Både storleksmässigt och liksom, ja, så här, vem som är färska, så är det ju klart Ryan Bader som borde vara favorit i alla fall.
Men det är 9 år sedan. Jag tänker ändå, om jag är Lyoto Machida. Alltså, jag tänker, ett, varför du tar matchen. Det måste ju såklart handla om pengar, för att det är en spännande rematch. Men 9 år är ju lång tid. Elin, va?
Det är ju lika många år för Ryan Bader, så jag förstår inte riktigt resonemanget, ärligt talat. Han har ju också blivit...
Jo, men Ryan Bader har ju väl varit aktiv. Han har varit aktiv på ett annat sätt, Ryan Bader.
Ja,
har inte det?
Kanske. Det är... Men det är som du säger, det handlar väl ganska mycket om pengar och att det är en bra affischfight för gamla fans som oss.
Men om vi tar oss den ut idag, tack så bra Elin för den, så tänker jag att vi har ju Carl Albrektsson. Som ska gå match, Simon.
Ja, absolut. Om 2 veckor går han match, alltså hoppar in på ganska kort varsel. Och han har ju slagit faktiskt Vadim Nemkov, alltså champion i Bellator. Och så, det var därför han fick möta Phil Davis och lite sådana grejer. Vi har snackat om det tidigare. Men nu ska han kliva in och möta Vadim Nemkovs brorsa, Viktor Nemkov. Som man tänker sig, vad är det för snubbe? Men det är faktiskt en väldigt bra faktor. 37-1 i rekord. Och blir väldigt tufft motstånd för Carl Albrektsson. Men Carl Albrektsson ser ju väldigt bra ut. Det är lite så här, Carl Albrektsson, Anton Turkal, alltså vi har några sådana där killar som är så här urvikingar typ i sin persona nästan. Och de ställer till det för många.
Ja, men det är kul med lite nya svenska, eller inte nya, men svenska fighters som gör sig namn nu.
Hur var rekordet, Simon? Var det 37-1 eller
37-7?
Ja. Okej, okay, bra. Jag tänkte, vad fan är det här för snubben? Han låter ju svinbra.
Ja, det är riktigt, men ändå väldigt bra såklart. För 30 vinster, liksom proffs.
Ja,
sen har man gått bra. Många i kanske Ryssland och sådär. Ibland är det si och så matchningar, men ibland är det också bra. Liksom. Så att, ja, tufft.
Och sen uppmaning till, ja, helst SVT, men annars kan man ta C-more kanske. Signa nu avtal med Bellator så vi kan se matcherna.
Mm. Det vore jättekul faktiskt, det vore väldigt bra. Kanske någonting för Fighter TV.
Ja, precis. Signa på Bellator. Med Bellator.
Ja, det vore skitbra.
Från MMA till boxning, vad har du på agendan, Filip?
Det var en match innan påsken när vi pratade om Carl Frampton, att om han förlorade ytterligare en match skulle han gå i pension. Han förlorade efter att han gjorde en bra match. Han var lite för kort och lite för, ja, inte tillräckligt räckvidd för att vinna matchen och blev avslutad och avslutade. Eller valde att avsluta sin karriär helt enkelt. Men det jag tänkte prata om nu är faktiskt ett litet fenomen jag har märkt att det är väldigt vanligt inom boxningen. Den här far- och son-traditionen, att om en pappa har boxats, då är det väldigt, och då kan ha varit världsmästare i alla fall, på en hög nivå, då är det väldigt stor sannolikhet att man kanske får en son som också blir väldigt bra på boxning. Vi har ju till exempel Fury-familjen nu, Tyson Fury är bara en i raden av en lång radda släktingar som har varit riktigt bra i både bare knuckle och boxning. Men nu den här helgen har vi faktiskt ett aktuellt. För jag skrev en text om Tommy Morrison tidigare, någon månad sedan. Han som spelar då Tommy Gunn i Rocky 5 och var även världsmästare. Och dog sen tragiskt i HIV 2011. Hans son, Trey Lip Morrison, gör nu comeback efter 2 års paus på en gala i USA i helgen. Och sen har vi en annan, Conor Benn, en ung boxare född 1996 från Storbritannien. Han har också en gammal legendar till pappa, Nigel Benn. Och bara förra veckan hade vi Campbell Hatton, som är son till den gigantiskt omtyckta Manchesterbon Ricky Hatton, som mötte Floyd Mayweather, Manny Pacquiao och sådär. Och samma där tänker jag, Floyd Mayweather, han är också, hans pappa var också boxare. Så det är rader, alltså det är så många namn som har just detta fenomenet att det är far och son. Och även denna, jag glömde till och med, denna helgen, vet du vems son som ska fightas då också? Det är inte Mike Tyson, men det är Evander Holyfields son som gått upp 3 proffsmatcher. Så det är liksom så sjukt många av dessa namnen. Vad säger du, Simon? Har du sett det också?
Tidigare har jag tänkt på det. Men jag tycker att du glömmer en det här också. Och det är att vi har också en dotter som var världsmästare väldigt länge. Muhammad Alis Ali. Ska vi inte glömma? Ska vi inte glömma nu när du bara tittar på söner? Men absolut, det är ju någonting med det här med släktband. Och jag vet att det stämmer delvis lika mycket också inom brottning. Så det kan vara en sån sak. Men vad säger du, Elin?
Alltså jag... På ett sätt känns det lite ologiskt, för jag tänker att men så här, varje förälder som håller på med någonting som är så här farligt eller så här dåligt på något sätt vill ju inte att ens barn ska göra samma sak. Det är så här, min pappa är polis och han har försökt övertyga både mig och min bror om att inte bli det. För att det är slitsamt och det är ett farligt yrke. Så jag tänker att om jag hade haft en proffsboxare till pappa så hade han nog inte blivit skitglad om jag ville göra samma sak. Så sen gör ju såklart barn alltid precis motsatt det föräldrarna vill. Men
vänta nu, Eva, jag måste avbryta. Jag måste avbryta och skratta på mig. Du menar alltså att kampsport... Och poliser, det är någonting som är farligt och dåligt. Elin Blöten, styrelseledamot i Svenska Kampsportsförbundet.
Jag tycker givetvis att det här är jättebra saker. Jag menar bara att som förälder, då skulle man nog helst vilja att ens barn höll på med något lugnt. Typ schack, jag vet inte. Något som är relativt skadefritt eller inte så riskfyllt.
Och intressant också det de namn jag har nämnt i boxing är att deras föräldrar är ofta väldigt förmögna, och om man har en så pass förmögen pappa så tänker jag att man inte har det inre drivet som krävs för att bli en världsboxare, men det har de ju bevisligen blivit. Men jag tänkte som en slutkläm på den här lilla spaningen. MMA är ju ändå lite yngre, framförallt de här stora pengarna, alltså de här stora superstjärnorna är ju framförallt de senaste 15 åren kan vi säga. Vems son eller dotter tror ni blir en världsmästare i UFC av de som är stjärnor idag? Tror ni att det finns någon som kommer att fostra ett sådant barn som tar bältet i framtiden? Jag tänker lite, Conor McGregor snackar mycket om sin son, att han redan är fantastisk på mattan. Jag vet inte. Har du något förslag?
Ja, men kanske Conor. Jag vet inte. Det är så. Alltså, det kan ju vara, det kan också dyka upp någon som... det är så mycket brottningsfostring i USA som kommer via den vägen. Det skulle kunna vara så här Ben Askrens någon barn eller vad som helst, jag vet inte. Men det är ju, men alltså grejen är att
jag
det här
tänker,
med barn och...
skaffade inte Ronda Rousey barn med Travis Brown?
Ja.
Det är ju liksom dubbla gener där.
Så är det.
Det är både liksom Ronda Rousey och Travis Brown. Jag tänker att det skulle kunna vara väldigt mycket potential i ditt
så
område.
Är det ju verkligen. Nej, men jag tänker också på det här, alltså nu hamnar du på kampsport för att vi som Fighterpodden såklart, men när man tittar på typ film eller så, jag menar skådisar, föräldrar som har barn, så jag vet inte om det är bara inom kampsport. Skarsgårdfamiljer där, ett antal barn som har blivit hyfsade skådisar och sådär, eller vad säger du, Martin, liksom? Det här kanske går igen.
Ja, men alltså, där vi började samtalet, just att om du har utövat en sport som faktiskt då är farlig,
ja,
så vill man inte att ens barn ska utöva den sporten, och så har vi det här exemplet med boxning då. Det är ju intressant, för att på ett sätt så har ju barnet växt upp med och sett de här framgångarna. Och jag tror framförallt, jag vet inte om jag har fel eller rätt nu, men söner har ju en tendens att vilja vara som sin pappa. Och jag tror också att du kan bli kanske mer lite grann i England och kanske kulturer där det är väldigt tydlig koppling med pappan och barn, att pappan har lyckats med det här och du borde vara lika bra som din pappa. Så du lever i den här skuggan hela tiden att vara lika bra som din pappa. Och därför tror jag att det finns en koppling kring boxningen. Jag är mer nyfiken på vad nu kommer ske inom MMA.
Men jag har en fråga till er. Vad tror ni är mest troligt att fostra ett barn? Är det den duktiga föräldern som har tjänat mycket pengar, varit duktig och kämpat och så vidare? Eller är det den här misslyckade som aldrig blev fotbollsproffs och försöker leva ut det genom sina barn? Kommer det vara någon av de här riktigt dåliga B-fightersen som aldrig riktigt blev något som kommer fostra nästa stora kämp?
Jo, jag tror det är den som ändå har kanske varit proffs, men kanske en lite mindre organisation. Aldrig riktigt nått ända fram, men ändå liksom har tränat med de bästa, kanske kan det vara.
Det är många aspekter här. Alltså, antingen leva genom sitt barn, eller att barnet ska bli som sin pappa eller mamma. Möjligtvis.
Ja. Som att det bara finns dem. Nej, men det är klart att det kan vara vem som helst liksom, som dyker upp. Att växa upp i en sån miljö ändå gör ju, alltså, att ha en förälder som ändå är entusiastisk till det du gör. Liksom, och då är det så här, och det är ett, det är ett av de största, det här har vi sett liksom tidigt, där finns ju liksom, där är det ju vetenskap idag, att det är så att det största, svåraste steget när det gäller kampsport, det är att gå ner på en klubb. Det är liksom, mm. det är det svåraste. Och som jag har sagt flera gånger förut, det näst svåraste är att komma dit en andra gång. Och sen brukar man titta någon gång, kanske efter en termin eller något sånt. Ganska många slutar efter en termin, liksom, har man sett. Och det där är fakta. Och det är så. Det är så, det tar emot för väldigt många. Jag har alltid velat göra det här. Men varför har du inte gjort det? Säger jag till alla som säger, ja men nu är jag ju 25 eller 30. Var med en F-ålder? Gå ner på en klubb, du kan bli hur bra som helst. Men man måste inte bli liksom världsmästare heller för att ha kul med att boxas på en klubb till exempel. Det liksom funkar.
Definitivt inte.
Men har man då en förälder, det är dit jag vill komma.
Ja, men du har ett exempel där. Jag tänker på ett exempel faktiskt är ju i Sverige, det är ju familjen Enkamp.
Mm. Ja, verkligen.
Där Jesse Enkamp då, han är ju karateutövare, mer traditionell, han är ju också känd på YouTube. Oliver Enkamp som vi nu känner till från MMA. Och familjen är ju i grunden har de alltså en egen klubb. Så barnen är ju, de är ju verkligen uppväxta på mattan. Och det steget, alltså jag tror inte att de barnen har haft ett alternativ. Varken Jesse eller Oliver har fått välja om de skulle gå in i klubben. Det har bara blivit så. Men det är faktiskt Olivers eget val att ta sig hela vägen till UFC. Och det ser ut som att de älskar det här hela vägen. Så att, och det tror jag också måste bottna i ett bra föräldraskap. Det är inte tvingat.
Mm. Nej, men det är ju
jag vet ju att om jag får barn så kommer jag ju definitivt sätta dem i kampsport. Mm. Jag tror att det är det bästa man kan göra.
Ja, nej, men det tycker jag också.
Sen kommer de säkert hata det bara för att jag gillar det så mycket. Men vi får väl se.
Jag ska säga för min del, jag har ju tränat barn i många, många år, framförallt i Brasiljutsu. Men mina barn tränar ju där. Och ett skäl till det var ju för att jag själv, för att kunna undervisa, hade med mig mina egna barn.
Smart.
Så att både min dotter och min son har ju varit där i många, många år.
Ja.
Det är inte alltid perfekt, för att det inte alltid super att ha sin tränare som pappa och tränare samtidigt. Men de är ju supertacksamma för det idag och tycker att det har varit värdefullt för dem.
Ja, Hans Wiklund som var med på den tidigare, han son är inte helt dålig på grappling bland annat. Nej, men alltså, min farsa är ju judoka, andra dagen svart bälte. Det var inte så mycket snack liksom att... Sen kunde man välja bort judo, och jag valde bort judo efter ett tag och sådär. Men liksom alla bröder håller på med det och mina bröders barn har fått, alla har fått testa judo, i alla fall kört det ett tag. Det är liksom, det blir en fostring, för vi vet, man vet ju också hur bra det var för en själv. Liksom få kontroll på sin egen kropp, det var väldigt roligt och det var en utmaning och allting sådär. Det är ju... Och det är lite självförsvar så också, självklart, oavsett vilken sport man än håller på med i stort sett. Så att det är så här, det är ju... Så det är inte egentligen jättekonstigt, men boxning som såklart på den nivån, jag tror att mycket i det Filip för att knyta tillbaka till det där ligger det också att det finns lärdomar som är helt, alltså omöjliga i stort sett att få tag i. Och det, vi har sett inom fotboll också, där finns det också ganska många proffs som har varit sjukt duktiga vars söner eller döttrar har sen har blivit grymt bra. Och det är för att, och där har jag pratat med några och det är vissa som säger att det är liksom just att man lär sig vissa saker där uppe liksom genom alla år. Så att om Zlatan och barn liksom väljer att hålla på med fotboll så har de en viss fördel. Och pappa liksom kan ju fotboll ganska bra i alla fall. Så behöver man inte vara en bra tränare, men han vet ju vad han gjorde, det här lilla extra liksom. Så att ja, stanna kvar efter träningen och köra lite till och sådana saker som många har gjort som har blivit riktigt bra.
Och sen de namnen jag tog upp, där är det faktiskt nästan alla söner har ju blivit sämre än deras farsgubbe. Förutom de två stycken är ju Tyson Fury och Floyd Mayweather, och de är ju rätt så himla bra. Så att, ja, det är undantaget som bekräftar regeln.
Och den jag tog upp också, Muhammad Alis dotter, var ju kanske inte blev samma ikon som Muhammad Ali, men ändå, alltså vilken sjuk karriär han hade i boxningen då. Ja. Jäklar.
Jag tänker att vi ska ta och runda av dagens podd. Jag har bara en grej till vi kan reflektera över. Det är ju ytterligare en svensk fighter som ska in i UFC. Och det är ju Amir Albasi som har fått match den 17 juni, Simon.
Absolut, det blir hans tredje match nu. Och han möter Ode Osborne som är grym fighter. Han har ju faktiskt en förlust i UFC, och det är mot Brian Keller. Men han vann senast på en vänsterkrok efter 26 sekunder i första ronden. Och mötte Amir Albasi, den här killen som har vunnit på triangel, han har vunnit på armbar, han har vunnit en... tidigare gång på triangel, ser jag här på hans record, det har det framför mig. Men han har också åkt på en knee bar tidigare i karriären. Så att, men ändå, han tar risker, han är grymstående och han tar ner på backen. Det blir ett absolut Amir Abbasis svåraste motståndare han har mött i UFC.
Han var spännande. Men den här helgen ser vi fram emot dels UFC och då om du kan se så är det också då Bellator-gala här i helgen. Därmed tänker jag att vi ska ta knyta ihop. Tackar idag Elin Blad. Det är en hund som skäller hemma hos dig, eller?
Tack så mycket. Jag tror att det är min sambo som kommer hem.
Simon Kelle, tack för idag.
Ja, men tack. Jag vill ändå passa på att säga, när vi pratar med David Bjelkheden som går i pension. Jag vill tacka David Bjelkheden. Jag vet inte om du lyssnar på det här, men tack för sjukt många roliga minnen och att allt du har gjort för svenska. Alltså, folk fattar inte. Du har gjort sjukt mycket. Stort tack.
Tack.
Och Filip Darsén, tack för idag.
Jag har inte gjort lika mycket för svenska MMA som Bjelkheden, men tack ändå.
Jag heter Mårten Söderström. Vill du kontakta oss så skickar du ett mejl till fighterpodden@fightermag.se. Vi hörs om en vecka igen. Ha det gott!
Hos!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.